Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets allra rimligaste Game of Thrones-podd. The Great Rewatch, där vi ser om serien från början. Vi har nu kommit till den första säsongsfinalen. Avsnitt 10, Fire and Blood, också känt som House Targaryens motto. Jag sitter här med Sandra Vibro, tv-expert.
Hej, hej.
Marcus Larsson, musikens egna Cyril and Pain.
Jag vet inte, va?
Ja, det var, The det, Justice.
Jaha, okej. Ja, det var ju smickrande av det. Jag skulle hellre vara rockjournalistens Littlefinger. Men jag är inte så.
Jag som tyckte att jag hade jobbat bra på den här.
Ja, nej, men okej. Det tycker jag var bra gjort av dig.
Yes, och jag heter Tove Björnlund. Vi blir ju superglada när folk ringer in till oss på nummer 08 725 23 57. Och det har Abbas gjort.
Hallå, hallå. Mitt namn är Abbas. Jag ringer från Helsingborg. Det var ett jävla tjat om att man skulle ringa. Men jag har redan ringt in en gång, men då... Ja, det var ingen som lyssnade. Jo, men det är så här att jag har kommit över en teori på nätet. Som jag känner att den passar väldigt bra när man tänker efter. Och den teorin är att den galne kungen har våldtagit Tyrons fru. Så egentligen har Tyrion Lannister då alltså inga barn överhuvudtaget. Och det kan ju förklara en hel del. Det kan ju förklara varför Cersei är som hon är. Det kan ju förklara varför Joffrey är som han är. Och hur han blev med, ja, med tidens gång. Så vad tror ni? Kan det stämma? Och i så fall, då är ju hur många syskon som helst i den här Game of Thrones.
Ja, jag börjar få huvudvärk redan. Ja, vad säger ni? Alltså, att han menar han att Tywin inte har några barn alls, utan att det är...
Alla är Targaryens.
Alla är Targaryens.
Men alltså, något som är lite spännande på det här, det är ju som teorin vi pratade om förra veckan med vilka som ska rida på drakarna. För där har det ju pratats om då Tywin Lannister. Mm. Och om då han skulle vara en Targaryen så skulle det passa fint.
Ja.
Tyrion menar du, va?
Ja.
Okej.
Okay. Jag har redan glömt vad jag sa.
Tywin är ju...
Ja, okej. Okay. Tyrion.
Ja, Tyrion. Yes.
Ja, och det är något med de här blonda håren också. Men då är ju liksom Tyrion i serien är ju mörkhårig. Men i boken är han väl blond?
Ja, han är väldigt vithårig i boken, tror jag.
Ja, för jag tänker, alltså, både Daenerys och hennes brorsa hade liksom samma ariskt blonda utseende.
Och vad kan vi då säga om, vi får spoila redan nu väl, vad kan vi då säga om Jon? Han är ju... Lyanna måste ha superstarka gener.
Alltså. Ja, jag vet inte riktigt.
Ja, men alltså, kan inte folk i den här serien bara börja nuppa som normala människor så man slipper det här? Liksom, man måste ha ett flödersschema för att veta vilka som är buksvågra med vem och vilka som är barn till vem. Men visst, det skulle väl... Vad skulle det göra? Ja... Det hade väl förklarat en hel del om det bara Targaryens folk som är Lannisters. Då är väl Jaime Lannister också typ en Targaryen.
Men det förstör ju hela pappa Lannisters starka familjekänsla som han ändå vurmar så mycket för i serien.
Ja, inte för att jag har några sådana sympatier med honom, men visst, ja, absolut. Men intressant teori. Vi lär väl se i säsong 7 om det här uppdagas i så fall.
Om de reder ut alla släktträd en gång för alla.
Ja.
Yes, vi har också fått ett mejl från Linda Leijon. Och jag vet inte om det här är Lindas riktiga namn eller om det är en Lannister-flörtning. Annars coolt. Jag har tänkt lite grann angående The Wall och vilka som bränns och inte. Jag tror det har mer att göra med vilka gudar man ber till än någonting annat. Som ni var inne på också så bränns det inte så många lik i King's Landing. Men det har nog mer med att göra att man dyrkar The New Gods, The Seven. Som är lite mer av de fina gudarna. Uppe i norr så tillber man ju The Old Gods och bränner sina kroppar. Tänk också på att Catelyn Starks pappa brändes på den lilla flotten. Men nu måste jag faktiskt inflika här att Catelyn är ju en Tully och de har ju faktiskt The New Gods. Hon dyrkar ju The Seven.
Spännande.
Fast det kanske inte pappan gjorde. Det vet jag inte. Men jag tänker bara att det här också kan... Vi pratade ju om det här ganska nyss... Alltså, det är ju en ganska klassisk begravningstradition. Vikingar brände väl också Vi brände väl också folk på bål.
Ja, jo, men det, då är det ju mer logiskt att det är norrut då än söderut. Men visst, men det där med odöda och vilka som blir det eller inte, det verkar ju vara en norrländsk grej i den här serien. Det måste ju finnas någonting i luften bakom väggen. Är det något? Eller var vi överens om att man måste bli, att någon måste bli berörd av en odöd för att...
Jag hävdar i alla fall att man måste bli uppkallad på något sätt.
Man måste bli uppkallad. Ja. Okej. Ja.
Ja, det här med religioner är också ännu en del i Game of Thrones som inte är liksom helt liksom solklar vid första titeln.
Nej.
Alla dessa gudar.
Man förstår inte att man ska lägga märke till det, kan man väl säga.
Jag minns att Magnus Edlund försökte göra någon genomgång av de olika gudarna i förra säsongen, och det blev väl också rätt komplicerat. Och sen i det här avsnittet så är det också att Jamie Lannister hånar Caitlin Stark lite grann för att ni som tillber de här gamla trägudarna där uppe.
Ja.
Så att man märker ju att det finns någon slags religiös konflikt här också.
Jag kan inte, tyvärr inte reda ut gudarna den här gången. Det får ni göra. Jag vet inte hur stor betydelse det kommer ha för... Det vore väldigt tråkigt om det hade en stor betydelse för serien att man ska hålla reda på massa gudar som aldrig presenteras ordentligt.
Ja, nej, verkligen.
men intressant teori. Men vi håller väl för att man måste bli berörd av, av de odöda.
Men for safety, bränn era döda.
Ja,
och Linda hade mejlat oss på tronspelet@aftonbladet.se, och ni kan också hashtagga oss lite här och var. Ja. Hashtaggen är tronspelet ifall ni inte räknade ut det.
Mycket bra.
Ja, King's Landing. Take it away.
Jaha, jag ska ta min sån där favoritdel av de här böckerna.
Intrigfesten.
Intrigfesten i King's Landing. Det är liksom så här spindelns näste på något sätt. Ja, men det händer ju en del i King's Landing. Tywin utser sin son Tyrion till King, Hand of the King. Och någon har skrivit här, en skicklig politiker föds.
Var jag lite partisk där?
ja. Nej, men det är väl det som händer. Men det jag lägger märke till i King's Landing, det är ju att nu börjar man ju verkligen, om man inte har förstått det innan, så förstår man nu att Joffrey, den lilla kungen Joffrey, är ju den mest vämjeliga personen i tv-historien.
Ja, man hade ändå kanske kunnat tvivla en liten procent fram till liksom sista scenerna i förra avsnittet. Mm. Och sen nu så utvecklar han det här liksom och ska liksom, ja, det är inte nog med att Sansas pappa är död, nu ska han rub it in the face.
Ja, det är en underbar scen det där, att han tvingar ju Sansa att stirra på sin pappas avhuggna huvud. Det är en mängd avhuggna huvud, men Sean Bean är ett av dem. Alltså,
ja, det här man kände också att Game of Thrones är inte en, det är inte en helt vanlig serie.
Men det är inte bara det. Sen när han ska läxa upp henne, en kung slår aldrig sin gemål eller sin fru, och så beordrar han sin underhuggare att göra det istället.
Ja, och där i böckerna också ser det här ännu mer, att hon blir misshandlad.
Alltså.
Det sker flera gånger av då Ser Meryn Trant.
Okej.
Okay. Vilket tar bort lite från det här internethatet mot Sansa, att alla tyckte att hon var så jävla mesig. Men alltså, hon lyckas överleva där och liksom står emot den här misshandeln. Det tycker jag är ganska starkt.
Men sen är det ju, man förstår ju att hon är helt, jag fattar inte det där Sansa, att hon är så mesig. Hon är ju extremt förtryckt. Man kan inte visa det på i tv-serien hur mycket stryk hon får antagligen som de gör i böckerna. Men det roliga med den där, de hade lite så här, de var lite stressade när de skulle göra den där scenen med de här huvudarna. Så de gjorde ju, de designade ju bland annat pappa Neds huvud. Sean Bean står ju med i the credits, men han är inte, det är inte hans huvud som hänger där. Men sen så fick de ta det de hade. Bland annat så ska det finnas en av huvudarna ska föreställa George W. Bush. Såg ni det?
Japp, med peruk.
Ja, okej.
Fast grejen är att jag vet inte, jag kollade upp det här sen och googlade det ju bara på nätet där det finns bra bilder som visar det. Men för där har de också fått sen be om ursäkt åt det här och säga att det är inget political statement, vi var bara fattiga, helt ja. Enkelt. Men då säger de också att de skulle ta bort det från framtida DVD-utgåvor och gå så himla långt. Men jag tänkte inte på det nu när jag såg scenen.
Nej, jag, det här är bara något jag läst. Ja. Inte fan har jag sett George W. Bush hänga uppe på en påle. Det har jag ju inte gjort. Men
för dem som det, vill det, se det likheten så går det väldigt lätt att googla sig till det här.
Ja, och exakt. Och det är en liten förklaring också. Det finns massor när man läser på masen att alltså, de hade ju inte så mycket pengar de här första. Mm. Eller de hade väl mycket pengar, men inte som de har nu. Och de visste ju inte hur lång fortsättningen skulle bli. Så de fick, de fick ta vad de hade. Vi fick gå till Buttericks och handla små avhuggna huvuden. Nej, men det är det jag minns av Kings Landing. Är det något annat lägemärke till? Jo, att Cersei håller dig inom familjen. Kan du förklara, drakexperten, vad du menar med det?
Ja, exakt. Alltså, trots den här då otroligt starka kärleken hon har till sin bror så visar det sig att det går faktiskt nästan lika bra med kusinen. Så hon tar helt enkelt hem.
Prinsåret.
Ja, lilla parsen. Lilla Lance Lannister får minsann hoppa i säng med drottningen. Och han ser ju otroligt ung ut. Inte för att jag dömer, go ahead and cougar, allt du vill.
Men... oj då.
Men det är ändå lite intressant för att, ja, kusinen, inte ens... Det, ja.
Nej, precis. Det här kommer ju liksom spoilerhajen. Men det kommer ju ha liksom någon betydelse framöver också.
Ja.
Deras lilla relation här.
Ja, just det. Ja, jo, det går. Ja.
Där är också ganska tydligt att det är hon som styr på ett lite härligt sätt, att hon bara säger håll käften och lägg dig i sängen.
Ja, jättehärligt sätt.
Ja. Är det så det ska vara? Jag bara undrar.
Inga preferenser, men.
Ja, har jag gjort något fel?
Ja, så har vi väl också tänkt att här börjar man igen se lite att The Hound faktiskt visar känslor.
Ja, alltså han, alltså jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här, men han hindrar ju Sansa från, hon får någon så ingivet som att hon ska knuffa Joffrey av, ja, nerför något stup, och då stoppar han henne lite så här tyst och försynt, och sen säger liksom att ja, men, ta det lugnt och gör inget, säg inget liksom. Var försiktig. Vilket det båda är, ja, det förlänger ju liksom Joffreys härliga liksom regeringstid, men samtidigt så hade det kanske gått illa för henne om hon hade...
Ja, hon hade nog inte överlevt det så länge.
Nej.
Nej, men han är ju väldigt snäll när han ger henne en servett och ber henne behålla den, för det lär du behöva. Han är lite pragmatisk, så att
ja,
säga.
Ja, precis.
Ja, det, man förstår varför han har blivit en fanfavorit.
Ja, men sen det känns också som att, jag vet inte om familjen Lannister riktigt har förstått hur illa det är att ha Joffrey på tronen.
De börjar väl inse det nu.
Ja, att inte ens liksom hans kära mamma kan riktigt kontrollera honom.
Ja.
Men det är väl därför Tyrion blir Hand of the King.
Ja,
för men, att han ska åka ner och regera. Det säger ju Tywin.
Ja, precis. Alltså, att du får faktiskt styra över både Joff och din syster.
Ja, får styra upp det där vansinnet som håller på att hända där nere. För att Lannister står ju emot alla helt plötsligt. De har ju ingen allierad kvar i princip. Men ja, sen är värt att tillägga också att serieskaparna och manusfattarna tycker om dialogerna mellan Varys och Littlefinger så mycket. Så de under seriens gång har skrivit till extra scener bara för att de ska få hålla på och bjäbba med varandra.
Ja. Precis, och det tal i pelagånger.
Ja, helt enkelt. Det kan man förklara till att det är så fruktansvärt mycket tal i pelagånger. Och det här var väl när man diskuterade Varys skåra.
Ja.
Utvecklas, Sandra.
Ja, alltså Littlefinger går ju liksom på, försöker gå på några känsliga punkter, och ja, då är det liksom hur det ser ut mellan Varys båda ben. En intresserad
av både stången och kulorna
eller pelaren eller vad?
Pelaren och stenarna, ja. Så förlåt.
Ja, ja, och det är ju...
Det får vi inte veta.
Nej, det får vi inte veta riktigt. Tyvärr, eller?
Nej.
Nej.
Men det är där, alltså, om man ser den här serien för sången, så tror jag man ska lägga märke till väldigt mycket när Littlefinger dyker upp. Det har vi sagt flera gånger redan. Men det är, han är ju en väldigt mycket större spelare än vad man tror. Så det ska man hålla reda på.
Sen ska vi väl kanske också bara notera att här mellan Tywin och Tyrion, den scenen, var härligt det med de här jävla giganterna. Alltså, det är ju så sjukt bra skådisar.
Ja gud ja. Ja men alltså det är ju skillnad.
Så där känner man lite att man njuter direkt när man bara ser att det är de två som ska sitta och snacka.
Ja, alla skådisar är ju inte så bra i den här serien. Alltså det är inte alla som har den nivån, men just Tywin och Tyrion är ju, de är ju fantastiska skådisar. Sen är ju Cersei också väldigt, Hedley är ju väldigt bra också. Hedley.
Ska vi gå vidare upp till lite längre norrut i alla fall. Jag kan inte säga exakt var de befinner sig just nu. Men till Rob och Catelyn. Och här har vi ju lite av en händelse ändå. Plötsligt så ska han inte bara befria Norden, utan de andra herrarna reser sig upp där och säger att det var ju bara, liksom, det var ju bara drakarna som fick oss att buga till den här kungen, och nu finns det inga drakar. Du blir the king in the north!
Det är en liten scen som man känner igen från senaste säsongen också.
Ja. Historien återupprepar sig, så att säga.
Ja, precis. Men de är inte så, de är inte sugna på varken Stannis eller Renly Baratheon.
Nej, och definitivt inte Joffrey.
Nej, precis. Så
här blir det en fjärde kung i vad som snart kommer bli.
Ja, det känns som att det är minst någon kung för mycket.
Ja. Ja, det är väl bara fyra kungar än så länge. Det är ju när han den där borta
Mr.
på järnen.
Greyjoy.
Ja, när Greyjoy, Balon eller vad fan han nu heter. När han så förklarar krig, då blir det väl fem. Som håller på att fightas. Ja. Vad heter hon nu? Den här, men det är roligt. De är inte så nöjda över att pappan är död. Den här scenen när han står och hugger på trädet.
Ja. Klassisk manlig hantering.
Ja, men exakt. Det vet man ju. Det brukar man ju. Jag brukar gå ut i midsommarkransen ibland med ett svärd och hugga på en ek.
När det går svårt
när man har skrivit en recension eller någonting. Men i alla fall att han som spelar Robb Stark där, Richard Madden. Yes. Han så? Ja, tack. Den håller du reda på.
Han var
våldsamt bakfull under den scenen. Man hade haft en stor fest på hans hotellrum dagen innan. Det är därför han ser så härjad ut. Jag ville bara säga det.
Ja, det passar. Tillför kanske något i scenen.
Ja, möjligtvis. Ja. Men varför provocerar Jamie Lannister både Caitlyn och Robb så hårt?
För att han är ett svin?
Ja, han kanske ändå fattar att de kan ju inte döda honom.
Ja.
Eller?
Men jag blir också lite sur på, eftersom man senare kommer ändå gilla honom lite grann, och att han här är så jävla vidrig mot Catelyn som precis har förlorat sin man och bara, jag kanske kan ligga med dig, but not really, vi får se. Klä av det här nu, lilla stumpan, liksom. Man blir ju jävligt glad när hon tar upp den här stenen.
Men han har ju karaktärsutvecklingen på Jamie är ju fortfarande, första säsongen så är han ju en ganska nedrig person, eller en ondskefull människa. Alltså de här nyanserna i hans personlighet är ju det som skrivs in sen på något sätt. Men fattade man redan här, alltså jag tyckte inte när man såg den första gången att man fattade att Jamie Lannister ska fortsätta vara tongivande så länge, för en som inte har läst böckerna.
Nej, han kändes lite mer som en sidofigur.
Ja.
Alltså. Ja.
Då, på något sätt.
Men nu är han en av de bäst betalda av alla skådisar. Han är ju liksom huvudrollsgars. Förste dansk. Finns ju några stycken att välja på.
Ja, exakt.
men han här tycker jag inte man fattar att han ska bli så här. Jag menar, han är ju bara en ja, men det är sådär Magnus Edlund-typer som satt här innan, som gillade hans rustningar, som tyckte om honom. Han var ju bara en sån här välfriserad överklassfjant. Det är väldigt svårt att känna sympati med Jamie Lannister.
Ja, det finns ju ingenting där än så länge.
Nej, men som sagt, det kommer krypa fram.
Ja, nej, jag har, i första säsongen så är jag svår för den här Stureplans-jeppen. Liksom. Han har haft det alldeles för bra.
Yes, Sandra, kan inte du berätta lite mer vad som händer in the red waste?
varför åker du alltid på de här?
Ja, jag vet. Det är för att jag...
Precis, du stod med ryggen till när vi delade ut det här idag.
Ja, oh, gud. Ja, det händer ju. För en gångs skull så händer det ju en del ändå hos Daenerys. Man kan säga att hon vaknar till en obehaglig överraskning.
Minst sagt.
Ja, att hon har dels har hon fött ett dött monster. Sen är hennes man en grönsam.
Ja.
Och de flesta av liksom hennes, ja, men den här krigshären, ja, som hon skulle använda har liksom dragit. För att de, det finns väl ingen som vill följa en grönsak. Eller en kvinna.
Han kan ju inte rida.
Nej, de följer ju den starka. Och en grönsak kan ju inte leda,
ja,
Dothrakis.
Ja.
Och en kvinna är ju alltid bara en kvinna.
Och en kvinna är ju bara en kvinna. Som,
ja, ja, exakt. Hon börjar liksom inse sitt misstag. Alltså, ja. Hon litade på den här. Nu ska vi uttala det här. Miri Masdur.
Mm, ja.
När häxan.
Mm.
Att hon har ju helt enkelt hämnats på dem. Och inte liksom...
Som... Hon har lyckats få hästen att stryka med först och sen allt det här.
Ja, precis. Alltså, Daenerys hade ju trott att hon räddade henne och att hon skulle vara tacksam och vilja hjälpa.
Mm.
Men så har det inte alls varit, för att, men som hon säger, att hon redan blev våldtagen 3 gånger och Helens by var förstörd. Så att, ja, vad var det du räddade mig till? Alltså, kolla på din man. Liksom. Ja. Han, är det, det där är ett liv, liksom, men det är inte ett liv. Alltså, det var samma sak för henne.
Men alltså, är det en drake som hon har fött, eller?
Jag fattar ingenting av vad det står i anteckningen. Vadå drake?
Nej, men alltså, de säger att den har liksom fjäll och...
Att det är som en ödla med genomskinliga vingar.
Ja.
Och som sen hade likmaskar i sig.
Ja, och då undrar jag liksom...
Ja, hon har fött en drake.
Ja, men undrar mig om typ om hon ljuger där för henne eller om det verkligen... Det låter så... Jag vet inte riktigt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, men
nej, men det kommer ju lite mer drakar.
Ja, men alltså det här är, man har ju väntat hela den här, jag kommer ihåg när man ser den här säsongen, så väntar man, vad ska det hända med de där förbannade äggen? De måste ju kläckas någon gång.
Mm.
Och nu jävlar.
Mm.
Nu kläcks den.
Mm.
Nu blir det
fire,
ja,
in the hole.
Ja,
ja, men det är verkligen en fantastisk avslutningsscen, ja, och speciellt alltså, avslutningen på en hel säsong. Ja. Det är så här, alltså, på senare säsongen så har de ju haft cliffhangers och sånt. Men då har det varit mer så här, är han död eller inte?
Mm.
Alltså sådana grejer som är lite mer obvious. Här känns det ändå som att, ja, men, nu vill man ju verkligen veta, men hur går det för Daenerys med drakan och hela liksom.
Ja. Och det är ju på bara det pampigt som tusan liksom.
Ja, verkligen.
Ja, jag tycker också att den är bra, men det beror ju på att man har väntat så fruktansvärt länge på det.
Mm.
Alltså det är ju det som kallas på engelska payoff. Det är ju det är ju äntligen kommer den.
Mm.
Det de har planterat med de här gröna äggen, och sen så blir det levande drakar. Det för ju liksom historien framåt på något sätt.
Ja, precis.
Så det är ju med en suck av lättnad man ser att det, så att de ska släppa en säsong till på de där förbannade äggen genom ett ökenlandskap. Eller?
Ja, exakt. Hon är ju... Jag undrar om hon fattar riktigt vad det är hon gör och hur hon fattar det. För att hon lägger ju äggen på brasan där hon ska bränna.
Det är högst oklart. Jag tänkte prata om det där. Hur fattar hon att hon ska liksom kläcka äggen på det där sättet?
Mm. Jag vet inte, för hon har ju smygtestat innan dessutom.
Ja, men det var det Sanne sa.
Mm.
Jaha, jag tror du menar den här brasan.
Nej, men hon har ju testat och lagt de där äggen på. De får gosa lite grann på en glödbädd tidigare. Men tror ni att det är en olyckshändelse eller har hon en tanke med att hon ska gå in i det där bålet? För det är ju en ganska konstig ritual. Hur kommer man på den?
Mm.
Ah, jag ska bränna upp mig själv eftersom jag inte såras av eld. Mm. Vilket inte är exakt som i boken, tror jag.
Nej, de tål till viss grad. Och dessutom kommer hon ut och då har de åtminstone bränt upp hela håret.
Exakt. Men i alla fall. Och dessutom så har de tagit bort från boken att, att drakarna faktiskt diar henne när hon sitter där i askan.
Det hade varit en fin scen.
Mm.
Jag fattar inte varför de inte gjorde det.
Nej, det alltså...
De kanske hade nog med diande monster redan.
True that.
Ja, men man undrar hur hon kommer på det. Bara, jag ska gå in på ett stort bål och så tar jag med mig äggen och så eldar vi upp allting. Och så, då får jag drakar.
Precis, men hon har ju ändå märkt av innan att hon... inte påverkar så mycket av eld och klarar av värme och går ner i sitt här skollande badet. Liksom.
Men när kommer den där eureka? Så här kläcker jag äggen. Nu är det dags. Tänker man för mycket nu?
Jag vet inte. Men alltså, som du sa också, Tove, alltså, lite skillnad i så här,
i pep-talk.
Pep-talk.
Ja, alltså om vi vore Filip och Fredrik nu, då skulle vi be Mattias som är vår producent att göra någon slags mashup av Robs supersopiga inspirationstal och Dannys superproffsiga inspirationstal.
Ja.
I am Daenerys Stormborn of House Targaryen of the blood of old Valyria. I am the dragon's daughter and I swear to you that those who would harm you will die screaming.
One victory does not make us conquerors. Did we free my father? Did we rescue my sisters from the queen? Did we free the north from those who want us on our knees?
You will be my Khalasar. I see the faces of slaves. I free you. Take off your collars, go if you wish, no one will stop you. But if you stay, it will be as brothers and sisters, as husbands and wives.
This war is far from over.
Det har bitit sig kvar det där hos dig.
Yep.
Jag föredrar Rob, han är mer realistisk.
Det är skillnaden mellan nord och syd. Liksom.
Ja.
Lite mer... realistiska nord och lite mer fladdriga syd.
Ja, ungefär som det i Sverige. Ja.
Exakt. Ska vi glida in på pliktrapporteringen? Vi känner ju här Marcus. Snart kommer det. Snart kommer det. Mormont. Nej,
men, ja, men Mormont har insett att det finns en ganska så här häftig fara där uppe som egentligen allting handlar om. Så det tycker jag nästan är jag föredrar nästan den cliffhangern. Alltså det här avsnittet är ju bara 10 olika historier där de berättar vars alla olika karaktärer befinner sig inför nästa säsong. Och här rider han ju ut med Jon Snow mot något okänt i bakom muren helt enkelt. Det tyckte jag var, det är det stora halleluja ögonblicket. Alltså drakar som sitter på en, det är som att ha en underlat. Jag ska besegra King's Landing med en underlat än så länge. Men det här var mitt ögonblick i det här avsnittet. Sen är det lite kul att den här nästan lite meningslösa scenen när Jon får för sig att lämna The Night Watch och rida ut i en skog jagad av, och nu ska vi hålla det här, Pip, Gren och Samwell rider efter honom. Och det är ingen lång scen. Men det var flera stuntmän som blev skadade.
Mm-hmm.
Och tydligen den där som när Sam rider in en gren, den är på riktigt.
Det är, ja, att det var ett misstag liksom.
Det är ett misstag som de behöll.
Åh, säkert Sam.
Nej, det var inte Sam som satt där. Det var en stuntkvinna med peruk. Och en lampa gick sönder där i skogen, så hon såg inte grenen. Dessutom hade hon en peruk.
Ja,
och sen tyckte de här serieskaparna Weiss och Benioff så mycket om att Sam skrek på som en kvinna. Ja, du hör ju hur de är. Alltså att han gav ett, jag vet inte. Att det blev, det lät inte som honom. Eller det lät ynkligt kanske de tyckte. Så de behöll sen.
Men det låter ju ändå som en lite så härlig scen i en dålig komediscen.
Ja. Det tyckte jag var. Ja, så är det. Ja.
Mm. Ja, men mer fun fact, eller Joran tar ju hand om Arya på ett smart sätt också, det att han bara börjar kalla henne för boy och skär av henne håret. Och sen får vi äntligen träffa Gendry igen.
Mm. Nå, underbart. Gendry. Ja. Framförallt Sandras favorit, Hot Pie.
Hot Pie är ett bra namn.
Ja, det är fan ett bra namn. Men och att,
det är lite buskis över den här scenen. Hot pie.
Men där har vi också fun fact, för här får man ju se Jaqen H'ghar också för första gången, fast man inte får se honom. För de hade inte castat honom än, så att han sitter bara bakom en luva och det är bara en random statist som de har plockat in.
Ja, det är spännande.
Ja, ja, vad, säsongen som helhet, denna enkla fråga. Tove.
Ja, jag har tänkt till och sammanfattat det här. Nej.
Ja, men vad bra. Jag lutar mig tillbaka.
Nej, men jag tänkte låna det här från mitt andra favorituniversum. Det här är ju The Force Awakens. Alltså, ja. White Walkers har ju vaknat efter vad det nu är de säger, 8000 år. Drakarna vaknar, så att Targaryen får tillbaka sin lilla blodsmagi. Och Starks är ju egentligen också någon slags återvakning här. Eftersom väldigt, det är ju flera av dem som kan ha kontakt med sina vargar lite lätt. Bran är en Greenseer. Även Rickon har ju här i det här avsnittet en sanddröm. Mm. Så att även deras så att säga lite halvt magiska krafter börjar ju visa sig.
Ja. Så det här, va? Okay.
Boom.
jag är förstummad.
Ja, det var en snygg sammanfattning.
Ja. Det här är alltså Game of Thrones motsvarighet till Force Awakens, som är den sjunde delen i den original Star Wars-sagan.
Exakt.
Här komplicerar vi inte saker. Nej, nej. Ja. Och då är då...
Ja, men också så här, Arya som kan byta... Liksom, okej, det här kommer ju då senare, men att hon lär sig bli en faceless och byta ansikten. Och det antar jag är något man inte bara kan lära sig, utan man lär väl behöva någon slags färdighet.
Du menar att hon är Jedi-riddare i sagan?
Ja, men typ.
Okej. All right. Ja, det var, jag har inte så mycket att tillägga på det. Nej, men ja, förutom att första säsongen är var jag inte dugg imponerad av första gången jag såg den. Eller dugg, jag tyckte den, man ville se mer, men man, jag fattade ju inte att den här serien skulle bli så stor. Däremot nu när man ser om den så är den bättre. Alltså den serien är bättre när man tittar om den av någon underlig anledning.
Ja, men det är ju för att man förstår mer också och hänger med. I början var man ju bara så jävla förvirrad över vilka är alla de här människorna. Nu kommer det ännu ett hus, nu är det ännu ett mer hus.
Ja, jag minns att jag, alltså vad fan är det här för gubbe liksom? Ja. Så att man sa hela tiden.
Ja.
Men sen fanns det ändå något lockande som gjorde att man fortsatte kämpa.
Ja.
Och nu känns det som att nu när man ser en andra gång så får man en massa grejer, alltså lampor som tänds.
Men bitarna faller på plats, men det är ju ett jättesjukt sätt att göra en serie. Alltså de litar ju väldigt mycket på att här kommer publiken följa med. Alltså mer än i alla de här stora serierna, Breaking Bad, Sopranos, The Wire. De är också sådär, det tar ju ett tag innan man kommer in i dem. Men här tar det ju inte. Inte kan jag säga att man kom in i serien på första säsongen. När jag började kolla säsong 2, då fick jag sätta mig med Wikipedia sådana här genomgångar av våra karaktärer. Ja. Varje avsnitt och verkligen sitta och plugga. Och då börjar det liksom kugghjulen haka i varandra. På något
då
sätt.
Har man ändå gjort något jäkligt bra.
Ja, de har ett fruktansvärt självförtroende. Ja. Framförallt så börjar jag märka mig att de här serieskaparna har nog sålt in till HBO att de vill göra typ 7 säsonger. För att de planterar ju saker här som de kommer återkomma till hiskeligt långt fram i serien. Och så där fortsätter
Host
de.
Host Benjen Stark.
Ja, men alltså tänk om det bara hade blivit.
Ja, typ Benjen. Som sagt, man kan ju säga de som ser den första gången, kom ihåg Benjen Stark. det är faktiskt
för det gjorde inte vi.
Nej. Och så ska ni lägga märke till Gendry och Littlefinger. Liksom, där ska ni liksom foka.
Tips från coachen.
Resten är inte självklart på något sätt, men...
Ja, alltså tänk om de hade lagt ner efter första säsongen. Det hade gått så dåligt så att, det är galet att tänka på.
Ja, men vad skulle det blivit av serien då om de hade lagt ner nu? Ja, en lite cool halshuggning av en huvudkaraktär och så en drake på en axel. Hopp. Och det de planterar i början, det vill säga de odöda, det kommer de aldrig tillbaka till.
Nej, man får aldrig något svar på vad fan det är.
Nej, man förstår inte alls någonting. Nej, fascinerande. Min fascination för serien växte när man ser om den.
Shall we?
Ja, nu är det. Så.
Den är ju högre än vad man tror.
Ja, jag vet.
Spoilerhallen, här igen. Nu ska folk som inte vet och vill veta någonting om serien framöver sluta lyssna, helt enkelt.
Ja, först har vi haft ännu ett lyssna-mail. Albin Edlund som har mejlat till tronspelet@aftonbladet.se. Och han skriver: hej gänget, först vill jag bara säga att jag gillar podd, har faktiskt spelat en egen rewatch nu. i och med att ni har gjort det. Jag lyssnar här ut varje vecka. Tänkte bara ta upp det faktum att ni pratat om de stora bilderna som läckt från inspelningen på olika karaktärer som träffas så att Gendry är tillbaka. Har ni några tankar om detta? Jag tror vi nämnde det lite grann i förra avsnittet att det kanske, jag vet inte hur mycket man vill veta. För nu när man är inne på de här spoilersajterna så är det typ, ja men hela handlingen liksom läckt och alla bilder.
Ja, jag kan ju, du och jag kan ju typ veta hela, vad hela säsong 7 kommer.
Ja, och det är liksom inte...
ska handla om?
Ja, jag vet inte, det är inte jättekul. Sen när vi pratar rätt mycket om Gendry, men det är, ja, det är en annan sak. Men
det är för att det är så bizarrt.
Ja, han precis. Vi försöker ändå hålla det på någon, även om vi har spoiler här igen, att... vet inte, vissa grejer kanske, alltså man kanske inte vill gå för djupt i liksom.
Det är roligt att du inte, nej, vill prata om Jon Snow och en annan spelare här som har varit överallt på internet.
Nej, precis. Jag vet inte, det kan man väl prata om, men ja. Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är lite komplicerat. Eller vad tycker ni?
Ja, alltså själva Jon Snow och Daenerys-grejen, det har väl många ändå räknat ut innan att det här kommer väl hända.
Det är Jon Snow och Daenerys kommer träffas någon gång, precis, under den här sagan, kan man säga.
Ja.
Fast man vet ju inte, nu säger de ju att de spelar in säsong 7. Men det kan ju också vara att de sparar vissa scener till
säsong 8, ja.
Det vet man ju inte. Nej. Liksom. Så man vet ju inte när det kommer ske.
Ja, sen har det ju varit massa snack om att, ja, men att de fortsätter titta på om de skulle kunna göra en prequel till Game of Thrones.
Ja, men inte en prequel. Ja, men inte en prequel. Är det någon här i rummet som gillar att de skulle göra en prequel?
Alltså jag skulle nog se det.
En prolog.
Men vad var det de hade, ja, vad var det de hade tänkt först? Ja, okay. Sorry.
Ja, jag vet inte, alltså det har ju varit massa snack, men nu, det är väl programchefen på HBO som heter Casey Bloys, bra namn, som säger att de fortfarande diskuterar med George R. R. Martin om liksom, det finns liksom, ja.
Jag tänker ändå att man skulle vilja se när de kommer in med drakarna och till exempel då har ner hela, är det Harrenhal som de har bränt? Drakarna och liksom när de conquer järntronen första gången, eller man ska säga, där för 300 år sedan, och i North så har de ju haft en egen kung som nu måste buga för drakarna. Det skulle jag kunna tänka mig att,
ja, men då
se.
Vet man ju vad som har hänt. Du blir ju inte orolig om vissa karaktärer överlever eller inte.
Det är lite grann ett problem.
Det var ju, fast det här är ju 300 år tidigare. Ingen kommer att överleva.
Ja, men okej. Okay. Om man går så långt tillbaka. Men om man lägger en prequel med en massa karaktärer som kommer nämnas i serien, så blir det ju Kalle Anka. Eller Star Wars om du så vill.
Men det man alltså, också...
De här fruktansvärda Jar Binks-prologen till Stjärnornas krig.
Men det som också...
Det var ju inte spännande någon gång.
Ja, men det som liksom avslöjas här, eller avslöjas, är väl liksom att det kommer inte gå att göra en sequel. Det kommer inte gå att göra en fortsättning. De tänker sig ett väldigt,
oh, nej, ett det riktigt med att alla slut. Dör.
Det slutar, eller? Med att Night King vinner.
Annars skulle man kunna tänka att, ja men då, ja, får vi liksom, ja men Jon Snow som
som familjefar.
Ja,
det hade varit rätt roligt. Det klägga in som har någon sån här bondgård någonstans liksom. Ja, då så.
Yes. Ja, men det kommer ju massa, ja, grejer om, ja, vad nya säsongen kommer handla om och så. Och då är det dels liksom att ja, men Gendrys funktion, att han kommer skickas till upp i norr för att hämta en White till King's Landing.
Oj.
Ja, och det är för att så här, de ska försöka...
Ska han komma med den i någon bur liksom?
Ja, men jag vet inte.
För jag antar att han måste ha den så att säga levande för att...
Ja, lite oklart där. Men det är för att bevisa liksom att hotet från norr är verkligt.
Okej. Okay.
Jag känner mig lite nyfiken på de här bilderna på en White i King's Landing, soliga King's Landing.
Ja, det hade varit trevligt. Har du vetat om det?
Att Gilly kommer lära sig läsa.
Ah. Okej.
Okay. Ja, det är spännande.
Revolutionen händer.
Ja, nej, men att hon kommer också börja läsa i Bibeln tillsammans med Sam.
Mm-hmm. Alltså det vore ju fint om hon faktiskt får en lite mer aktiv roll istället för att bara vara en stackare. Liksom.
Ja.
Det finns någon tanke med det, så skulle jag tro. Det går ju igen i hela serien att kvinnorna tar en mer aktiv och prominent roll ju längre serien pågår. Hon är nog inte bara kuta omkring med ett förvånat uttryck i ansiktet med ett barn i famn.
Ja, det är mycket snack om något stort slag i Dragon Pit. Att det kommer vara en stor händelse kanske. Ja.
Ja, men alltså de drog väl ner på budgeten och, eller de har större budget än någonsin för sin nya säsong, men de drog ner på antalet avsnitt för att de ville göra, de har mycket mer storslagna scener som är kostsamma. Det är därför de gör färre avsnitt.
Alltså jag känner mig inte superpeppad på det här, för att är det någonting som är det tråkigaste med fantasyserier och filmer, det är ju när det är stora jävla slag. Som alltså de här Hobbit-filmerna.
De pågår ett tag där.
Ja, precis. Jag vet att jag klev in när jag skulle se den sista filmen och bara så här, ja, jag bara inte är en sån här film där det bara är massa jävla slag, och så heter den väl typ Sjuhäradsslaget eller någonting.
Ja, det är ett ganska långt slag.
Ja. Ja, ja. Så det tycker jag är lite härligt här.
Men Battle of the Bastards var ett ganska roligt slag.
Okej, det var ganska bra.
Ja.
Det var rätt kort också.
Ja.
Men så jag har liksom ingenting emot som här.
Odöda attackera var jättebra också.
Ja, men jag tycker att det är ganska skönt som det här vi pratade om förra veckan, att där var det ju två stora slag som man bara inte fick se.
Mm.
Ja, ja. Ja. Det finns.
Sen är det en person som kommer återkomma i säsong 7, och det är den här vidrige Randall Turley. Sams pappa har setts på inspelningen.
Oh, oj,
oj, oj. Han vill man ju också.
Ja, för han blev ju bestulen på sitt svärd. den här Heartsbane som Sam stal när han drog.
Jag tycker om att du drar upp alla de här, allt vi har läst, och tar upp de här perifera grejerna. Det är inte det där som folk undrar om, såhär, Jon Snow, Daenerys, Cersei, Jaime, Tyrion. Det tycker jag är mer, ligger närmare om hjärtat.
Ja, men det här myset runt omkring. Ja, okay. Randall Turley.
Ja, ja.
Ja. Sen kan man också nämna att de har precis släppt nomineringar till Critics Choice, som är en så stor gala som där kritiker liksom bestämmer priser, och den går av stapeln i december, och då är bland annat Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey och själva serien som är nominerade till bästa dramaserie.
Mm.
Så ja, det går bra för dem.
Det kommer det väl nog fortsätta att göra.
Ja, antagligen.
Ja. Nice. Bara superkort också, hade vi fått ett mejl till, där de faktiskt påpekade det här att man får ju visst reda på att det är Littlefinger som har varit med i, för att konspirera om att döda John Arryn, vilket jag nu sen också insåg eftersom jag har smygtittat i förväg. Däremot så hittar jag inte det här om att det är Joffrey som beställer mordet på Bran, men det kanske någon annan har varit uppmärksam, för det var någon som twittrade till oss och sa att det också framgår i serien.
Ja, okej, okay. Det har jag missat. Men det här som Hanna Kroner eller Kroner mejlar om, det är ju då att Littlefinger och Sansa befinner sig i The Whale i säsong 4, så erkänner Lysa att hon mördade sin man och skrev brevet till sin syster för att Littlefinger bad henne. Sen knäffar Littlefinger ner Lysa genom The Moon Door och gör sig av med nyckelvittnet som kan berätta sanningen. Det sker i säsong 4. Så Littlefinger.
Ja.
Vilket rövhål.
Ständigt denna Littlefinger. innan vi tackar för oss, så kanske vi, då vill vi att ni ska gå in och rösta på oss i svenska podcastpriset. Vadå, det har faktiskt hänt att flera människor tycker att vi är bra.
Okej.
Okay. Mer än tre i alla fall.
Ja, ja. Precis. Tre är en trend. Så att gå in på podcastpriset.daytona.se och rösta på oss. Och som sagt, fortsätt mejla tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet i sociala medier, eller allra helst ring in på 08 725 23 57.
Då börjar jag säga Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hejdå.